Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som kör ännu ett avsnitt på distans. Och med oss har vi ingen mindre än journalisten och djurgården, höll jag på att säga. Men Noah Bachner, välkommen.
Tack.
Är du med i många andra supporterpodden? Nej?
Ja, jag har varit med i några olika. Jag har varit med i Radio Råsunda några gånger och i... Inte i någon Bajen-podd tror jag, men ett par andra vill jag minnas i alla fall. Det har ju gått några år nu och varit några vändor, så jag kan inte detaljera exakt. Men ja, jag har varit med i olika.
Känns som att det är en liten rökridå bara det där. Men ja, skit i det. Hur är läget?
Mycket bra. Med tanke på omständigheterna så får jag säga att det är mycket bra. Det kunde vara mycket sämre, har jag förstått.
Ja, verkligen. Du är ju väldigt mycket i ropet. Du är ju överallt. Snart kommer ju du stå och presentera vädret också. Det känns som att du dyker upp överallt just nu.
Ja, man får göra sitt bästa för att försöka utmana Anders Tegnell här i rampljus. Äga rampljuset. Det är inte det lättaste. Han har satt ribban högt här i mediala framträdanden. Men jag försöker konkurrera lite grann i utrymmet.
Du är nog god tvåa skulle jag tro.
Jag hoppas det.
Ja, du, vi skulle ju köra för ett tag sen och för ett tag sen också. Och mellan de här varven har ju egentligen agendan ändrats rätt så rejält. Men vi ska börja någonstans ändå lite från förra året. Att villkorstrappan och hela den diskussionen som präglade hela förra året, där du och en kollega till dig, det var väl Frida Sundqvist, var det inte det?
Ja, om du tänker på vilka texter du tänker på, men jag som gjorde de största jobben där, absolut.
Exakt, och lite där var ju, från ingenstans kan man tycka, så kom ju en väldigt aggressiv linje från polismyndigheten där man gick hårt åt ganska tidigt med, man började med, det skulle vara rätt ordentliga visitationer, och så fortsatte du i den vägen. Och var ska vi backa bandet till? Liksom att det här, jag tror det är de, alltså hela polismyndigheten har väl mer eller mindre indirekt sagt att de räknade ju inte med att så många journalister skulle ta supporternas sida så att säga. Hur upplever du det som att liksom, den pendeln har vänt lite till att nu är ju typ alla pro-supportrar mer eller mindre?
Jag vet inte om jag skulle uttrycka det så riktigt, för det handlar inte riktigt om att vara pro-supportrar i den bemärkelsen.
Vad handlar det om då?
Nej, det här måste man, för att ta hela den här diskussionen, det du syftar på här då, det som polisen förvånades över och som bara märkte att de inte var beredda på, det var att det framträdde snabbt ett sorts offentligt samtal om de här frågorna med högre intellektuell spänst än vad de var vana vid, och med en mycket mer akademiskt och forskningsbaserat synsätt på de här frågorna, där man från medias håll delvis, men även från den liksom stora strömmen av supportermedia, alltså medborgarjournalistiken egentligen, som var väldigt viktig här skulle jag säga, därför den hjälpte till att intellektualisera och visa på komplexiteten i de här frågorna väldigt fort. Och när man fick de perspektiven på det här, och när det fick ett brett medialt genomslag, så blev ju även då, det var inte längre då att vi hade fyra olika aktörer här. Det ena är de som är verksamma inom klubbar och SEF och förbund. Du har supportrörelsen, du har polisen och du har media. Tre av de aktörerna var av en stark övertygelse, tror jag, att det här nya arbetet då, eller det här nygamla arbetssättet, stred mot ganska uppenbara fakta om hur de här frågorna ska hanteras. Och kunde uttrycka det. För man ska komma ihåg att när tidigare var det lätt att avfärda då supporterrörelsen som väldigt enfaldig och enhetlig. Att det fanns liksom, om man diskuterade de här frågorna för 15-20 år sedan i Sverige, så fanns inte de många internetforum som poddar som den här eller många andra, där supportrar kunde uttrycka sig. Utan vi har ju olika, väldigt mycket liksom ett tydligare karta över de olika nyanser inom supporterrörelsen. Där var mycket lättare för till exempel polismyndigheten då, eller andra aktörer, inom media också tror jag tidigare, att gestalta supportrörelsen som någonting väldigt enhetligt, som man kunde avfärda som det man kunde se på tv, eller de banderollerna man såg på tv, eller de som stod på Gullmarsplan och skrek efter matcherna. Det var de som fick representera. Nu har man ju på ett helt annat sätt fått en transparens i det här, där det är med samma avfärdande inställning till de här, till såna här frågor, eller samma förenklade inställning till de här frågorna. Och den nya liksom det nya diskussionslandskapet, vad jag har förstått på väldigt många, har ju gjort att polisen togs lite på bar gärning i den bemärkelsen den här gången. Och det var annorlunda. Och sen tror jag att det har att göra också med att om du tittar på hur det ser ut på de stora redaktionerna nu, så är det ganska många som har, det är en ganska, skett en ganska snabb generationsväxling, en ganska snabb föryngring och en ganska snabb förändring av fotbollsjournalistiken i Sverige, där rätt många som har ganska framträdande roller, det är ju inte så jättemånga som jobbar med det, så att, men rätt många har ju också någon sorts egen relation till ett supporterliv på något sätt, och en lättare identifikation med de frågorna som är viktiga för supporter, och förstår de här frågorna bredare än att det handlar om att liksom, är frågan om bengaler bara en fråga om bengaler, eller är det en fråga om självständighet och identitet och kultur på ett annat sätt? Och har man med sig den frågan in i ett bredare journalistiskt perspektiv också, så kommer ansatsen till de här frågorna bli mer granskande. Därför att då vill ta reda på varför det plötsligt är viktigt för någon att strypa de här idealen. Och det tror jag spelat en stor roll också här.
Mm. Ja, lite annorlunda formulering än vad jag slängde mig med, men ja, du har ju rätt i det. Men jag fastnade för en grej som du sa om transparensen. Det kan man ju inte tycka att polismyndigheten har hållit på med, en liksom transparens. Det har ju varit väldigt mycket maskning i beslut, och det har hänvisats till rikets säkerhet och det ena med det andra. Varför gör man så då, om man liksom, om de har blivit tagna på sängen och märker att shit, här finns en vettig nivå, eller så här, en rimlig nivå i klimatet här. Liksom, det måste ju vara sämre för dem att inte kunna köra med öppna kort, så att säga. Eller?
Ja, alltså, jag har ju också funderat en del på det här, och det har varit väldigt svårt i perioder i alla fall att få fram hela sammanhanget. Liksom, att få det svart på vitt, få alla inriktningsbeslut när man rådet liksom, för det var ju några saker jag och min kollega Frida då började titta på förra året för att försöka lägga olika pussel och förstå motiv till olika saker här. Och där har det ju som tur var nu, man har lyckats få sig en mycket bättre bild av hur det här är drivet, att det finns ganska tydliga splittringar inom polisen mellan regionerna i Sverige om hur det här arbetet ska bedrivas och så vidare.
Men det har ju blivit en mycket viktigare medial uppgift just i det du säger. Och jag tror att skälet till att, de har velat, till att man har velat begränsa informationsflödet här är att en rädsla för opinionsbildning också. Det var jag tror i alla fall. Att man, det finns en oro både på personligt plan men kanske även från myndighetens håll som sådan. Det blir lättare plötsligt då att peka ut individer inom polisen. Och där finns det ju fortfarande ganska extrema krafter inom supporterrörelsen eller inom liksom, fragment av supporterrörelsen som skulle kunna såklart missbruka den typen av och sådär. Så att det kanske finns sådana skäl till att polisen ibland har känt att det har funnits en rejäl hotbild och att det är därför man inte har velat gå ut och vara 100% transparent. Men när det gäller vissa beslut och sådär, formuleringar och grejer där man, jag vet att där klubbarna har tjafsat jättemycket med det här där de försöker begära ut grunden för olika beslut och försöker få ut beslutsprotokoll och även då till exempel det här inriktningsbeslutet då som ligger till grund för att villkorstrappan ska användas. Så har man maskat bort extremt mycket och det har jag väldigt svårt att förstå, därför att om det finns en väldigt tydlig strategilinje från polisen så borde det ligga i deras intresse att marknadsföra och stå för den.
Det är det jag menar. Det är ju jättekonstigt.
Ja, och därför jag tror att skälet till det här kan vara att det finns ett interna liksom meningsskiljaktigheter i det här. Jag vet att det gör det inom polisen. Där det finns ett antal personer som på beslutande positioner som tycker att det här är bra och tycker att villkorstrappan då är en framgångsformel som man beskriver eller framgångsfaktor som man beskrev under säsongen 2019. Och det finns framförallt i region syd och väst delar av polisen som tycker att inte förstår överhuvudtaget att man ska hålla på med det här utan man borde jobba på ett annat sätt. Och därför så att jag tror att då vara, så det blir en sorts kommunikation då att dela med sig av alla de här motiven bakom polisens olika beslut. Gör man det så kan man också kanske då framkalla en debatt som man kanske inte vill ha inom polisen och visa upp en ganska oenig myndighet.
Men också, jag reagerar också mycket på så som diskussionerna var ju typ så här att polisen kunde säga att ja, men vi har jättebra dialog med SEF och SFSU till exempel. Och vi har jättebra dialog med liksom alla klubbar och framförallt storklubbarnas säkerhetsansvar och så vidare. Så kan man ju bara vända på huvudet och ställa den frågan, har ni det? Och då, liksom få helt andra svar. Att bara, nej, vi har inte hört någonting på flera år. Eller nej, vi har, det är ingen dialog, det är en monolog. Det är liksom, vi får det här och vi får väldigt kort tid på oss. Och hela den biten. Och just, vi kan dra ett väldigt bra exempel. Det var det här med, där man till och med hade gått ut till då Djurgården i det här fallet. Och liksom sagt, nej, danska poliser, det kommer inte. För att sen tvärvända, bara så ni vet. Ja, nu förenklar det ju väldigt då. Så kommer det komma ett gäng danska poliser och de kommer ha fulla rättigheter som svensk polis, men de kommer ha sina uniformer och sina bilar och så vidare. Det är ju inte, det går ju också emot, alltså det är så enkla lögner att slå hål på, det där jag menar. Och det känns ju också ganska korkat, eller?
Jag tycker att det här, det du pratade om först här då med att man säger från ena hållet då att ja, men vi har en väldigt bra dialog och det finns samverkan och alla de här sakerna från polisen, så pratar man om helt olika saker sen när man pratar med klubbarna. För vad klubbarna vill åt är ju en kommunikation med de delar av polisen som fattar de här inriktningsbesluten. De som faktiskt tar beslut om att det är villkorstrappan som ska vara vårt arbetsverktyg och den ska tillämpas i den här och den här utsträckningen så här och så här hårt. Det är inte vad polisen menar. Polisen menar att de har operativa enheter i regionerna som har en bra samverkan och dialog med klubbarna när det gäller att liksom fixa vissa säkerhetsföreskrifter i samband med matcherna, med det mer praktiska polisarbetet på fältet, tror jag. Vad klubbarna och SF är ute efter, det är en dialog med juristerna hos polisen som sitter och skriver de här beslutsprotokollen där de här sakerna beslutas. Och den dialogen existerar knappt. Det var under vintern nu diskussioner mellan SF och klubbledare i svensk fotboll, bland annat säkerhetscheferna och polisen, som gick åt rätt håll. Jag vet att i december så fick man tillbaka från polisen resultatet av en utvärdering man gjorde tillsammans till exempel, där man skulle utvärdera säsongen. Och det är det här som är det problemet, att tror jag att det finns inget förtroende mellan de här parterna just nu, och det har brutits ner under de senaste 2 åren egentligen. Men att när det fanns en ljusglimt här i vintras om att då där polisen begärde input från klubbarna och SEF på hur man har arbetat under 2019 och sen fick det, så de som fick se den utvärderingen sen tyckte ju att polisen hade dragit helt andra slutsatser än det som framfördes på mötena från klubbarna och SEF. Och många säkerhetscheferna, till exempel då, Göran Rickmer i Hammarby och även Mats Jonsson hos Djurgården då, de har ju väntat på feedback från den här utvärderingen, för de trodde att de samtalen skulle ligga till grund för en samverkansmodell som sen skulle mynna ut i ett arbetssätt inför säsongen 2020. När jag då tog kontakt med dem förra veckan för att säga att jag hade sett de här utkasten på villkorstrappan 2020, så blev jag tagna på sängen av det. Trodde inte att polisen alls hade kommit så långt i sitt beslutsfattande. Och det är en typisk historia för hur det här går till, att när man pratar om dialog och samverkan så verkar det gälla till en viss gräns och inom vissa väldigt specifika sammanhang för polisen, medan klubbarna ser ett långsiktigt strategiskt samarbete med polisen för att komma till bukt med de problem som finns. Och där verkar polisen inte intresserad.
Nej, så egentligen allting tyder på att det här, det hade trappats upp än mer, och det är väl tal om att klubbarna ska ha större områden att ansvara för, om jag minns rätt när jag läste.
Den punkten i det förslaget, det utkastet till villkorstrappa då, som är, ska beslutas om här internt nu, är alltså den punkten som skiljer sig från fjolårets villkorstrappa och den som har funnits de senaste åren. Det är ju den som handlar om att ett nytt straff för klubbarna kan bli att de tvingas då till utvidgat, vad säger man, idrottsområde, eller utvidgat arenaområde eller sånt där, utvidgad idrottsanläggning tror jag heter. Och då ska man då ansvara för säkerheten på större area än vad man har gjort tidigare, större geografiskt område. Och det har man inte haft som nytt villkor då för att få arrangera matcher eller arrangera stora idrottsevenemang tidigare, utan det var nytt i det här sammanhanget.
Och det är ju en klassiker att göra jämförelsen med till exempel några festivaler eller någonting, att det inte alls gäller samma saker där. Ta vad som helst egentligen, dra till med någon festival, och de får väl aldrig till inför nästa år några tuffare krav eller villkor för att få arrangera det här. Inte vad jag vet i alla fall.
Nej, det här är ju, det där är ju, och det är en annan diskussion om liksom vad som pressar då vissa personer inom polisen till att försöka driva på det här arbetssättet. För det är väl den stora frågan som jag vet att alla som jag pratar med egentligen ställer sig. Många inom polisen, väldigt många inom svensk fotboll och andra, är ju liksom, vem vill det här och varför? Alltså, vem vill att det här sättet att arbeta på ska fortgå? Och vad är motivet till det? Och det är klart att vi kanske nuddade vid en delförklaring lite grann i de här kartläggningen av Björn Erikssons dubbla stolar och uppdrag förra året då, att han hade ju naturligtvis ett intresse av att kunna visa upp för den lobbyorganisation han ledde att de privata vaktbolagen fick mer jobb och att säkerhet blev en mer högprioriterad fråga inom Sveriges största sport. Det i mitt huvud råder ingen tvekan om. Men det var ju liksom inte den enskilda anledningen till det här, utan då måste man ju fråga sig precis det du säger, att så här, varför är det här så viktigt just när det gäller fotbollen? Och jag tror att det där har en sorts, jag tror att media har haft en stor roll i det, att skildra fotbollsrelaterade, liksom idrottsrelaterade brott eller liksom den typen av problem som kan uppstå runt fotbollsmatcher som en väldigt enkel sak att attackera och säga att nu måste vi ta tag i det här, för det är synligt, högljutt, kulturellt, anarkistiskt. Liksom, traditionellt sett har det funnits en stor mobilisering mot de uttrycken i svenska medier, och det har blivit en lätt sak för polisen att försöka komma till bukt med för att visa att man gör någonting. Ett klassiskt fall av liksom att visa handlingskraft. Och vi vet ju att det är en pressad myndighet av många olika skäl, och man ska verkligen inte bagatellisera de problem polismyndigheten står inför på många andra håll i Sverige. Men jag tror att det här har hamnat snett på det sättet då, att man använder det här som en plattform för att visa handlingskraft. Det tror jag är ett skäl. Och sen tror jag personligen, fått så pass många indikationer på att det kan finnas personer som har rent personliga uppfattningar om hur det här ska göras och vill driva på den här utvecklingen, inte baserat mot något vidare faktaunderlag eller något stort stöd liksom inom myndigheten, utan att det finns personliga uppfattningar om att det här är att liksom problemen som man upplever finns och frodas inom svensk fotboll och på svenska läktare framförallt då, de ska kväsas på det här sättet och kosta vad det kostar vill. Liksom det verkar vara det som är en blandning av de orsakerna.
Lite för att man gör det för att man kan, för att man är i den positionen att man kan driva på det här.
Ja, alltså Alltså, jag tror att det är möjligt att de här människorna handlar liksom i uppsåtet att de tror att det här är rätt sätt att komma till bukt med det. Men det verkar finnas... jag delar ju inte deras problembeskrivning till att börja med. Och där, redan där har man ju då svårt att förstå varför saker och ting är som de är.
Mm. Och som sagt, med det du berättade om att du hade fått en nys om, så råder det ingen tvekan om att det här hade ju fortsatt. För visst stod det någonting också om att neddragningar kommer att ske till den grad att arrangören då, vid exempelvis användning av pyroteknik, att det ska vara så få människor på läktaren att det ska inte gå misslyckas från arrangören att kliva in och plocka dem i efterhand som har gjort det. Det är väl, var det inte typ det?
Ja, alltså vi vet ju sedan förra året också att slutstationen för det här sättet att arbeta på är ju tomma läktare. Problemet är väl bara, som jag ser det, att det sista, ja, det har ju sagt av många tidigare, jag tror det var, jag vet inte om det var Axel Granat i, som är en framträdande engagerad supporter i DAIK, som sa att det sista som kommer försvinna från läktarna då är ju någon med en bengal. Det är det absolut sista som tas in på en arena, och det tror jag också att, liksom, att man missförstår hela den här konflikten om man tror att det går att liksom sålla bort en viss del av de som besöker arenor för att bli av med det.
Ja, verkligen. Men vi lär väl inte få se så mycket av villkorstrappan i år, eller? Det var en bra övergång för...
Ja, verkligen. Ja, nej, det är ju precis. Vi är ju framme nu vid slutet på villkorstrappan. Problemet är att det är tom på planen också. Så att, det behöver inte tillämpas himla aggressivt just nu i alla fall.
Nej. Vad säger Bachners spåkula? Du fick ju spå lite förra gången du var med, och då jag lyssnade på det. Jävlar vilken 1-2 du drog kring Buya Toray. Alltså.
Jag tyckte att det var svårt att bedöma honom. Tror jag.
Jo, men du sa ju liksom att nödvändigtvis, han passar inte in i så som Djurgården vill spela under Kim och Tolle. Men möjligheten fanns. Buya är i grunden en bra spelare. Han passar inte in, men han kommer troligtvis göra mål och då vara nyttig för Djurgården. Det var verkligen alla. Där säkrar du upp. Du safe upp rätt så duktigt. Men nu då, kring allsvenskan då?
Jag vill minnas att jag sa till, det sparade ju då till Djurgårdens officiella kanaler, att jag sa till DIF TV att Jesper Karlström och Marcus Danielsson skulle vara två av de mest framträdande spelarna. Och det var väl ingen jättegrej med Danielsson kanske, men Karlström tog ändå rätt stora kliv där under Kim Tolle, tyckte jag. Så att,
ja, nu får vi se.
Men vad var frågan nu?
Frågan är, kommer vi, alltså vad händer nu? Vad säger spåkulan?
Alltså jag gör ju samma liksom lekmannabedömningar som nästan alla andra. Men av allt att döma, när man lyssnar på de som har varit med och fattat beslut om nya preliminära startdatum för Allsvenskan och pratar med andra personer och sådär, så finns det en väldigt, väldigt stor tveksamhet inför om det kommer att kunna börja spela i juni. Och den består egentligen av två delar. Den ena tror jag är att man kommer i så fall behöva göra det inför tomma läktare, tror jag alla förstår. Och är det någonting man vill? Helst inte. Och det andra är det består av att även om man kan spela inför tomma läktare, så kan det vara så att man utsätter spelarna för en smittrisk då. Allt beror ju på såklart hur långt vi har kommit i den här smittspridningen lagom till dess. Så det vet ju jag lika lite som alla andra. Men det andra problemet som uppstår här i förlängningen, som jag tror vi kommer då se en ganska stor diskussion om det kommande veckor här. Därför att jag såg att Björn Westerström varit ute idag här. Det är onsdag när vi spelar in det här. Björn Westerström pratade i morse med Fotboll Direkt, och jag vet att han har sagt ungefär samma saker till oss här under dagen. Att det är en lite tunnelseende att säga att fotbollen ska återupptas då och då. Och att låtsas som att det inte är en kontaktsport till exempel. Vad man hamnar i förlängningen är ju att om vi inte börjar spela i juni utan ska börja spela i juli till exempel, för att vi ska kunna spela inför publik, så kommer det bli ännu skarpare diskussioner med Discovery om tv-avtalet, skulle jag tro. Därför att de har ett intresse av att visa en full allsvensk säsong, och den hinner man inte enligt de preliminära beräkningar som jag tror gjordes tidigare under mars månad här från SEF och så. Det hinner man knappt. Det finns väldigt få som tror att man hinner spela hela allsvenskan från juli fram till hösten, även om man spelar en bit in i, eller längre in i november eller hela vägen in i december. Och det där, där hamnar man vid väldigt svår avvägning, därför att då måste man på något sätt bestämma sig för om man ska göra avkall på publikintäkter eller om man ska göra avkall på TV-avtalet. Och TV-avtalet kan också innebära en ganska djup problematik juridiskt, tror jag, för väldigt många parter. Och vi börjar se liknande scenarion ute i Europa nu där TV-rättigheter ska omförhandlas och då det är ju även intäkter som många klubbar har räknat och budgeterat för, och då hamnar de i ytterligare ekonomiska bekymmer och sådär. Så att vad jag hör från de som jag har regelbunden kontakt med i alla fall är ju att väldigt få tror att vi kommer kunna börja spela i juni. Väldigt många tror att de vill börja spela i juli istället för att kunna spela med publik. Och i sin tur tror då väldigt många att det blir andra typer av problem. Så att jag är skeptisk till om vi ser allsvenskt spel överhuvudtaget i år.
Ja, för jag tänker så här att finns det inte också en diskussion från UEFAs håll att de har väl ett krav eller önskemål på att de stora ligorna, eller de ligorna som är igång, ska vara slut. Är det senast sista juni, eller?
Ja, precis. De vill ju ha det färdigspelat då för att kunna börja nya säsongen i hyfsat tid sen.
Mm, och det känns väl supernaivt att, jag menar, kolla situationerna i, om en dels Italien, kolla Spanien. Det är ju ändå ett gäng länder där det inte riktigt har tagit fart än.
Nej, och jag tror att man måste väga in massa andra aspekter av det här också. Du kommer ha ett europeiskt cupspel och landslagsfotboll som kommer hänga på att vi har ett fritt resande igen i Europa. Och jag är rätt säker på att det kommer dröja rätt länge. Det tror ju de flesta bedömare också. Innan man kan resa fritt runt om, inte bara i Europa utan i världen. Och därför att smittan kommer vara i olika faser i olika länder. Och sen har vi ju dessutom det faktum att rätt många av de europeiska länderna vars spelschema och ligor kommer att bero på, eller kommer att påverka allsvenskans förmåga att planera och spela. Det är ju länder som har valt helt andra strategier än Sverige för att tackla det här, där med de här väldigt hårda karantänsreglerna. Och då, där finns det ju en risk att när man släpper på de restriktionerna så bryter smittan ut på nytt och man kommer behöva införa karantänperioder i omgångar, och då kan du inte spela fotboll heller. Så att de kan hamna i helt andra, mycket mer långvariga situationer än vad Sverige gör. Det är möjligt att vi får en långvarig jobbsituation också. Jag har ingen aning om var det här slutar, men det är ju vad många modeller spår i alla fall. Så att jag tror att vi kommer att ha ett Europa i ofas med olika typer av förmåga att spela sina ligor färdigt, med väldigt begränsade möjligheter att bedriva europeiskt cupspel under ganska lång tid framöver. Så att jag tror att vi behöver se någon sorts mycket mer liksom, organisering av de här olika planeringsprocesserna från olika länder i Europa innan vi kan komma framåt med allsvenskan också.
Jo, men det känns ju som det. Det känns ju som att ändå de stora länderna kommer på något sätt, på ett eller annat sätt, lösa vilka som blir Europaklara och inte. Men med det sagt så betyder det inte att det blir Europakval i sommar, utan att de också går med på att eller ställer in sina säsonger och att den tar fart egentligen nästa sommar igen. Det blir rätt intressant då. Nu tänker jag då främst för Djurgårdens skull här då. Säg att det blir det här scenariot, att alla länder kommer överens om att faktiskt stänga sina ligor eller avgöra allt det där som vi sa och skippa Europaspelet. Då hamnar Djurgården i ett prekärt läge att ska man, för då går man miste om Europa som är en god inkomstkälla. Ska, liksom, hur villiga tror du kommer Djurgården vara då att vilja dra igång en halv variant av allsvenskan eller påbörja allsvenskan, och sen blir det då till nästa sommar så blir det ju nästa mästare som får lira. Och jag tänker så här, vet du någonting om alltså TV-avtalet, och jag menar Unibet klev in som en stor aktör. De pengarna, jag vet att SEF har sagt vid något tillfälle att jo, men de pengarna kommer, fast det är väl rimligt att anta att det måste finnas klausuler för antalet matcher och hela den biten. Annars så känns det som att man har gjort rätt dåliga avtal, eller?
Alltså jag tror att alla har varit försiktiga med att börja prata om, spekulera i den typen av konsekvenser så här långt, eftersom man inte vet hur länge man måste skjuta på starten av allsvenskan och hur många omgångar som kommer kunna spelas, om det kan spelas alls. Men det är väl självklart som du säger så att alltså, vi kommer se juridiska tvister på väldigt många håll i samhället, men så även i fotbollen, när det här ska spelas ut i efterhand, och allt kommer ju bero på hur mycket man går miste om, hur mycket någon har betalat för någonting och hur mycket de tycker att de får tillbaka. Det är svårt att se att något bolag av ren välgörenhet väljer att fullfölja ett avtal fast den får 10% av sin exponering tillbaka. Det har de inte råd med själva, därför att Unibet har ju också förlorat pengar på det här, precis som alla andra företag liksom. Så att det är
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag tror att det, sen när det gäller det europeiska liksom kuppspelet och liksom när det gäller för Djurgården sådär, så det pratas ju om UEFA:s preliminära plan verkar ju att försöka inleda Europaspelet senare i höst, att det ska inledas i oktober istället, september eller oktober tror jag. Någon sorts preliminär idé. Men igen, jag tror att lägga den typen av planer nu är jättetidigt alltså. Därför att man måste se hur de här olika åtgärderna slår mot olika länder i Europa, och är det ens rimligt att tro att vi kan ha europeiskt kuppspel på de kommande 2 åren, med tanke på att den här smittan kan utvecklas i väldigt olika länder och innebära olika reserestriktioner. Så att jag tror man måste ta med alla de där parametrarna när man börjar spåra här redan nu.
Så det skulle kunna vara så att det blir ingen allsvenskan på grund av rådande situation där och då, men att det sen lägger sig lite och UEFA:s plan om att påbörja Europaspelet i höst, då bör ju Djurgården då få kliva in i det. Känns ju också som en märklig grej sen.
Ja, jättekonstigt. Då ska de då springa runt och träningsspela på konstgräsplan.
Mot vem?
Förorter och värma för ett Champions League-kval. Liksom. Men jag menar, det är ju en exceptionell situation, så att man ska nog inte utesluta någonting.
Nej. Men en annan grej jag lyssnade på, jag brukar lyssna på din och Discos podd då och då. Och,
dina frågor utgör ju halva avsnitten ofta.
Ja, men jag tycker, upplever ändå att en del censureras, vilket är synd, men det kan vi komma in på sen. Men där tänkte jag på en grej som du och Disco är oense om, huruvida det här som, alltså med permitteringar, att Djurgården har ju inte gjort det än.
Nej.
Där Disco tyckte att det var en styrka och du var lite mer frågande till det. Hur länge, alltså jag köper båda argumenten, men liksom Djurgården som kommer från sitt enorma stålbad och lyckas ju träffa in en riktigt fin försäljning och liksom få pengarna in på kontot. Det är ju väldigt bra timing allting. Men med tanke på den diskussionen ni hade om att idrottsklubbar drar ju in skatt, varför skulle de inte kunna dra nytta utav det här? Kommer någon komma, alltså Discos argument om att ja, men Djurgården är helt rätt, för det är folk som kommer vilja jobba för Djurgården som liksom, de kommer tänka tillbaka och Djurgården stod jättestarka där och då. Hur mycket, alltså kommer någon komma ihåg det, säga att det här lägger sig då, kommer någon komma ihåg 5 år senare att just jävla, blir det pandemi igen, då...
Alltså det där är hans argumentation. Det är väl säkert en poäng i att en arbetsgivare som klarar av och liksom inte klarar sig utan nedskärningar i de här tiderna blir uppskattad på något sätt. Men jag tror att de flesta har förståelse för att permitteringar gör man för att ha bättre möjligheter att överleva i längden. Att när det här är över så ska man kunna stå hyfsat starkt även då också. Och det finns väl exempel kanske snarare i andra länder än i Sverige på klubbar där man kan fråga sig lite sådär, hur viktigt det var för dem egentligen med att använda de här skattemedlen. Typ Tottenham gjorde det här om dagen. Liksom. Man skulle väl kunna fråga sig om en klubb som gjorde en vinst på 84 miljoner pund eller vad det var för någonting för senaste bokslutet här. Om de verkligen, verkligen behövde använda då statliga medel till att göra det ena och det andra.
Ja, men om vi ska hålla oss inrikes då. Behöver till exempel Malmö göra det?
Alltså, jag min grundinställning till det hela är att då ska man göra olika moraliska avväganden. Vem är de här pengarna egentligen till för? Alltså, du ska då ge in på en diskussion om vilka företag eller vilka typer av företag, vilka branscher är bäst behövande. Och en sån diskussion kan man såklart ha. Men lagstiftningen ser ut som den gör. Och då tycker jag att det är korkat av en klubb alltså att inte liksom använda den typen av möjligheter i det här läget för att göra kostnadsbesparingar i en ekonomiskt utsatt situation. Det gäller alla klubbar i Sverige. Så att jag har full förståelse för att man gör det.
För hur funkar permitteringen? Ska vi dra den? Nu ställer jag det här lite upp mot väggen, håller jag på att säga. Men hur funkar det?
Alltså i brist på arbete till exempel, alltså ett typexempel är ju så kan ju klubbarna ha till exempel, så kan de permittera spelare eller vilken arbetsplats som helst kan permittera personal och det är som en sorts tillfällig uppsägning, oftast inte på 100% utan på ett antal procent av arbetstiden och där staten går in och garanterar att personalen får stora delar av sin lön utbetalt fast företaget slipper betala den. Så att företagen gör stora kostnadsbesparingar samtidigt som människor inte får så himla mycket mindre pengar i fickan. Det är statliga medel som går åt till att hjälpa företagen att genomlida den här väldigt svåra perioden.
Och hur länge kan man göra det här?
Jag kan inte tidsfristerna för det där. Jag vet ju att det är olika inom olika företag gör permitteringar under olika långa perioder. De kan även förlängas och de kan avbrytas, tror jag.
Så egentligen, det Djurgården skulle kunna göra är att permittera folk så länge som de kan. Och även om de har inställningen att de vill liksom visa musklerna lite. Vilket jag ska understryka det. Jag kan tycka att det är rätt bra. Men frågan är ju hur länge. Och alltså till vilket, alltså hur länge ska man göra det? Men säg att de gör det i några månader för att sen anställa dem tillbaka. Alltså, förstår du, då har de ändå sparat in några månaders kostnader.
Ja, alltså om de inte gör det och väljer att ta från sin kassa istället då, till exempel, så är det ju lön. Då har de betalat ut lön av sina egna pengar som andra klubbar i Allsvenskan använder statliga pengar till att betala istället under samma tid.
Mm. Vet du om de klubbar som har gjort det här då, har det gått igenom? För jag menar, det finns väl vissa regler som man måste väl uppfylla vissa kriterier för att göra det här?
Det slöpte av unionen precis för två veckor sedan som gjorde det möjligt för klubben att göra på det här sättet. Så att därför så funkar det. Sen är det så att jag tror Elfsborg bland annat har ju spelarna gått med på en temporär lönesänkning. Så att det är inte permitteringar utan det är spelarna som har givit upp en del av sin lön snarare för att hjälpa klubben. Jag kan inte den tekniska skillnaden på alla de här ingreppen som har skett till höger och vänster. Men jag tror att vi har inte exakt samma konstruktion på alla håll.
För jag tror väl, på vissa håll och kanter så ska det väl vara typ att konsulter ska väl ryka först för att du ska kunna permittera anställd personal om de inte uppfyller, alltså så här, om de har någon kritisk funktion, tror jag det. Det skulle vara jävligt intressant att se till exempel Gnaget som har gått ut med det här. Har de liksom kickat alla sina konsulter som de har som gör allt annat för att klubben ska gå framåt och växa?
Det vet inte jag, men det är säkert som du säger att det finns sådana avväganden att göra också.
Tror du vi kommer titta tillbaka på den här tiden och se att den här pandemin är liksom en del av hur maktbalansen förändrades i Allsvenskan? Så att det håller i sig ett tag och jag menar, som Djurgården som nyligen har fått en ganska så välfylld kassa och hade en del innan. Jag menar, Djurgården har inte så mycket pengar som är på väg in som de inte har fått än. De har en del för Tino och Budgie som jag fattar det som. Men till exempel om vi kollar på Bayern, de har en ganska stor kostnadskostym och har väl mer eller mindre räknat in Odilon-pengarna till exempel. Just den kedjereaktionen, den var också du och Disco inne på. Den kan nog smälla till rätt hårt. För jag tänker på Tino-pengarna. Där såg man ju att Kanal Plus vägrar väl betala en stor mängd pengar till franska ligan. Det kanske kan påverka Lyons betalningsförmåga till Le Havre och deras vidare betalning till oss. Liksom.
Det här, hela det här problematiken som du pratar om här då med pengar från övergångar rakt ut i Europa. Christoph Fogel som driver bloggen Osynlig Handen pratade med min kollega Linus Sundervik häromdagen. Han beskrev det väldigt bra. Han tog Odilons övergång till Klubb Brygge som exempel, tror jag. Att det har ju liksom en transferfordran där som ska in till Hammarby alltså från den försäljningen. Och det är pengar som Klubb Brygge i sin tur inte sitter på. De har inte det kapitalet i klubben att betala de pengar, utan de väntar i sin tur på en fordran från ytterligare en klubb som väntar i sin tur från någon annanstans. Och i slutändan, som du säger, så kan det vara ett tv-avtal som ska ticka in som gör att den här betalningen kan sättas i rullning. Så att på väldigt många platser kan betalningsflödet stoppas. Och vi befinner oss ganska långt ner i den här hierarkin, Sverige. Att vi är ju inte på den översta hyllan, och vi är verkligen inte på den andra eller tredje heller, utan vi är ju ganska långt ner. Så att det där kommer ju drabba de klubbar som sitter med stora fordringar av den typen. Jag tror väl att just Hammarbys försäljning av Odilon är väl ett bra exempel. Det finns säkert ett par klubbar till som har den typen av liksom vänta på den typen av pengar som ska komma in. Men vad jag tror är att vi kommer skärmas av, vår fotbollsekonomi kommer skärmas av på ett annat sätt. Vi kommer bli mer av en egen ö nu, därför att jag tror att det kommer dröja innan vi är uppe igen på det här fria flödet av övergångar mellan länder på samma sätt, därför det kommer finnas mindre pengar ute i Europa. Och jag tror verkligen, som du säger, att vi kommer se en skiftande maktbalans. Jag tror att det kommer snabba på processen av en uppdelning mellan de som har och inte har i svensk fotboll. Väldigt många klubbar kommer få slita fruktansvärt hårt för att överleva efter den här pandemin, om de ens gör det. Jag befarar själv att flera klubbar kommer gå omkull på elitnivå i Sverige. När man ska resa sig från det sen, för det är väl liksom blivit till att börja om för många av dem, och de är traditionella, starka institutioner, viktiga liksom sociala institutioner, så de kommer få hjälp av när näringslivet sen kommer på fötter igen och svenskt företagande kommer på fötter igen, så kommer de få hjälp att komma igång med sina verksamheter. Men då kommer du ha ett par klubbar som har överlevt genom den här perioden och har mycket bättre ställt. Och det är väl de från storstadsregionerna i synnerhet då, de sju klubbar kanske då som gick in i den här perioden som vi trodde skulle sluta topp sju i Allsvenskan, och som alltmer har cementerat sig som svensk fotbolls sju makthavare liksom då inom klubbfotbollen. Jag pratar naturligtvis då om de tre Stockholmsklubbarna, MFF, IFK Göteborg, Häcken och Norrköping. Så att jag tror att det är min gissning liksom att vi såg redan en sån förflyttning, en sån liksom cementering av en maktbalans i svensk fotboll. Jag tror att det här kommer att få sådana konsekvenser att som av att vara någorlunda konkurrenskraftiga kanske liksom om några år befinner sig väldigt, väldigt långt ifrån de andra klubbarna, och att vi ser en mycket tydligare koncentrat då av unga talangfulla spelare till exempel som plockas upp av de klubbarna, för de har råd att driva bra akademiverksamheter medan andra inte har det, och dessutom då kan göra de försäljningarna ut i Europa sen när spelarmarknaden kommer igång igen efter ett tag. Och det där kommer bara spä på. Det blir som ett ekosystem som egentligen har som var på väg att bildas, men det höll på att bildas långsamt. Och det är väl egentligen, om man tar ett makroperspektiv på det då, så är det ju rätt mycket så som tycks som att liksom den här pandemin den, och de här ekonomiska konsekvenserna, den snabbar på väldigt många förändringsprocesser som redan var på gång. Det är bara kolla som att folk jobbar hemma eller att man digitaliserar utbildning och såna här saker. Att det var ju liksom saker som skedde i större utsträckning också. Jag tror att fotbollen är precis som allt annat i samhället på det sättet här, att vi kommer se en upptrappning, snabbas upp egentligen den processen då som säger att vi får en mycket tydligare maktfördelning i Sverige.
Mm. På tal om Häcken, som du sa, fan, de lär väl ligga pyr till i och med att Gotia inte blir av. Är inte det en stor intäktskälla för dem?
Ja, det är ju mycket värre för dem än att de skulle behöva spela inför tomma läktare, vill jag bara säga. Ja. Nej, men det är klart att det är ju liksom deras game changer i ekonomin, och att Gotia inte spelas är ju inte alls bra. Sen det beror väl på hur mycket avbokningsbara planhyror och liksom arrangemangskostnader de har där. Är det så att Häcken kan liksom få lättnader på det sättet här, att kostnaderna för Gotia går att stryka, då lindrar ju det såklart smällen för dem. Men ja, som intäkt så är det ju en jättegrej, och den förändrar ju deras verklighet jättemycket.
Mm. Men vi spekulerar ju att allt går åt helvete här, att det här håller i sig ett tag. Det blir inga allsvenskan. Om Djurgården spelar ut sina kort väl här, då bör ju de, alltså, som du säger, att lönerna, alltså intäkterna och övergångssummorna och allt det där kommer ju vara på helt andra nivåer när det här är över. Djurgården har ju ändå en bra möjlighet till att faktiskt då kunna värva spelare till bättre, alltså billigare priser. Är det ett gyllene tillfälle att stärka sin position än mer?
Ja, det tror jag. Det tycker jag att det är. De sålde ju Danielsson vid perfekt tidpunkt. Alltså, det beror också på vad som händer med ekonomin. Jag tror att man ska komma ihåg att, liksom att vi måste avvakta också liksom, den globala ekonomins utveckling här. För att plötsligt så är 50 miljoner värda väldigt mycket mindre än vad eller väldigt mycket mer än vad de var när den här övergången skedde. Allting är relativt marknaden eller liksom hur då olika valutor står sig mot varandra. Så att det där ska man inte då kanske först då växla på, men det var ju väldigt stora och viktiga pengar för dem att få in i det helt rätt läge. Och framförallt så tror jag att det var kanske också slutet för en period av de här otroliga försäljningarna utomlands. Jag har svårt att se att vi, när det här startar upp igen, att vi direkt kommer börja sälja mittbackar utomlands för 30, 40, 50 miljoner. Utan jag tror att det kommer dröja innan de ligorna och de klubbarna som köpte spelare från Allsvenskan för de summorna har de pengarna. Klubb Brygge kommer inte vara i samma position att köpa Odilon, eller Genk kommer inte vara i samma position att köpa Benjamin Nygren, eller om vem det nu är som går. Och framförallt så tror jag att samma sak då, Djurgården som har haft väldigt lyckosamma i att sälja anfallare till klubbar ute på kontinenten, det kommer inte finnas. Rapid Wien lägger inte de pengarna på Ali Obadji direkt när det här börjar igen. Så att man då sålde Danielsson och hade en del andra övergångar i spinnarna och byggde stort kapital inför den här perioden, det ger Djurgården en väldigt bra headstart tror jag när allting börjar igen sen. Därför att man gick vinnande ur den perioden då, skulle man kunna säga.
Ja, det vore intressant om man hade tagit tag i, om man visste det här, och tagit tag i Danielsson i januari, februari 2018 och sagt att du om ett år då står du här som svensk mästare. Du kommer inbringa ungefär 50 miljoner till Djurgården och du har säkrat din ekonomi och även dina barn och barnbarns eventuellt. Undrar. Och sen om man kunde visa upp honom. Liksom, så här kommer det
och sen,
se ut.
Ja, och sen säga, tyvärr avbryts allt av en pandemi.
Det är ett riktigt dåligt aprilskämt tror han då. Men tyvärr.
Men å andra sidan också, det ska bli rätt intressant så här. Alltså svenskar som har tagit sig ut i Europa men kanske inte flygit jättehögt, som alltid har haft en räddningsplanka i att ja, men jag kan komma tillbaka till Allsvenskan, ändå kvittera ut en skaplig sign-on och en skaplig lön. Det ska bli väldigt intressant att se dem. Jag tänker liksom som en sån som Karim Emrabti till exempel. Jag har ingen aning, men säg att han skulle kunna casha in 2-3 millar i sign-on i alla fall. Det känns ju som att där, det är väl ingen sign-on, och rättar in i ledet så har du 75 000 i lön på sin höjd.
Ja. Alltså, jag håller med, det är intressant att säga, för att allt det här beror ju på liksom hur djupt liksom, eller hur mycket den fotbollsekonomiska bubblan spricker ut i Europa också. Det är det som kommer påverka oss och vilka spelare som kommer tillbaka till Allsvenskan. Jag tänker så här lite grann på att jag tror man inte ska underskatta väldigt mycket av det som har hänt ute i Europa, och även i Sverige handlar det om att konsumenternas betalningsvilja, att alla vill ha alla abonnemang och se alla matcher hela tiden. Har vi massarbetslöshet på hela kontinenten så kommer folk dels inte gå lika mycket på fotboll, för de har inte råd med det. Det kommer dels inte finnas ett lika stort efterfrågan på tv-abonnemangen, och då sjunker tv-avtalen. Och de har varit den stora finansiärerna, till exempel Premier League transferpengar. Och försvinner de pengarna, då försvinner väldigt mycket pengar från den europeiska marknaden som helhet, och även lönenivåerna i England går ner. Väldigt många klubbar under Premier League kommer att gå omkull då. Så att, och då, det är klart att det kan, ja, som du säger, du skulle kunna få en sorts lockout-situation. Spelare måste återvända hem därför att de kan inte tjäna samma pengar på kontinenten som tidigare, och så Allsvenskan kanske till och med närmar sig lite. Men allt det där hänger ju också då på att vår ekonomi skulle klara sig bättre än den gör i andra länder. Så att, det är klart, det finns väl liksom en rimlig situation här att Djurgården står ganska starkt rustat med ganska mycket pengar och ganska, som ett ganska attraktivt alternativ när kaoset väl upplöses.
Ja. Ja, jag ställde ju frågan till er om gällande spelare med utgående kontrakt. Alltså, den besvarade ni, och då ställde jag liksom en sån som Ring och Ulvestad till exempel. Jag vet inte fan om jag håller med er om att Ulvestad, ja, han är jättebra, det håller jag verkligen om. Men att han skulle, att det löser sig ändå för honom, för jag menar, det borde ha kommit tillräckligt attraktiva liksom inför det här året, för han gjorde ju en väldigt bra fjolårssäsong. Ja, men sådana blir ju rätt bortglömda, tror du inte det?
Jo, han har ju en otacksam position också på det sättet. Alltså, han, är ju, han är en otroligt bra spelare som inte glänser och gör jättemycket poäng. Han gjorde väl en del straffmål och så, men jag menar det är ju så, defensiva mittfältare är ju svårare att sälja liksom, på det sättet. Men Ja, nej, han hade ju bud från MLS i vintras här och ville ju stanna kvar i Europa för ambitioner och blev ju uttagen i landslaget också. Och det tyckte jag gjorde helt rätt. Jag tycker alltid om när spelare prioriterar sina sportsliga ambitioner. Men det är klart att, som du säger, att ja, han kommer inte vara prio ett när marknaden väl öppnar sig igen här. Att folk börjar lägga en massa pengar eller jaga en norsk defensiv mittfältare i Allsvenskan. Att jag tror nog också att det finns en god sannolikhet att man i det här osäkra läget då prioriterar sin trygghet och förlänger kontrakt. Och det tror jag kan gälla många spelare i Allsvenskan.
Är det inte ett gyllene tillfälle för Bosse här att vara med Jonathan? Inte skriva på ett 5-årskontrakt här och gå ner 40% i lön. Då vet du i alla fall att du får det.
Ja, varför inte? Det är värt att testa kanske. Jag gissar att han redan gjort det.
Ja, säkerligen. Men ska vi runda om då? När får vi besked? När tror du, när får vi någon typ av klarhet? Vi skrevs ju lite tidigare idag och det cirkulerar ju en bild på, är det Johan Karlsson som har signat något papper? Det är väl en uppmaning från Folkhälsomyndigheten att det inte ska vara någonting. Ingen seriespel, ingen träningsmatcher i kontaktsporter, ingen kuppspel, ingenting fram till och med årsskiftet, va?
Ja, precis. Det är ju tills vidare beslut. Så att de har ju satt det så där långt för att det skulle vara en ihållande åtgärd. Och lyssnade man på honom när han pratade och fick frågor om det där på presskonferensen, så säger de ju det att det här är för att de vill ha långsiktiga åtgärder som folk kan leva efter länge. De sätter ju upp riktlinjer för ett ganska lång tid av social distansering i Sverige. Och det får ju också konsekvenser för fotbollen såklart. Och det blir ju att beroende på hur länge den här smittan sitter i, så blir det svårt att göra prognoser. Därför att om det där är riktlinjer de vill dra upp då tills vidare liksom, så är det också svårt. Så länge beslut är tills vidare så är det svårt att ställa prognoser för när vi kan börja spela fotboll igen. Men jag tror att man behöver bestämma sig för om man ska börja spela Allsvenskan i slutet av den här månaden. Jag tror att man kommer behöva bestämma då, för ska vi spela Allsvenskan i juni? Ja eller nej? Är svaret nej, så måste man hitta ett realistiskt scenario för att spela Allsvenskan från juli. Och min gissning är att det kommer vara svårt att hitta ett realistiskt scenario från juli framåt på grund av att man är för beroende av den europeiska spelkalendern. Och den kommer vara ett fullständigt kaos. Så att jag skulle, om jag fått sätta mina pengar på någonting, så att vi får ganska negativa besked i slutet av den här månaden.
Uh-huh. Jag tänkte på en grej också. Säg att man väljer att lira då. Vad, alltså man måste ju ändå ha i beaktning, vad händer om en trupp får bli smittad av corona? Alltså när man väl väljer att dra igång i den här tajta spelschemat. Liksom, aha, är det fan otur för er då? Då blir VO varenda match. Eller, för det finns ju inget utrymme för mer förseningar då?
Nej, precis. Ja, vad händer då? Hur många spelare vill spela mot varandra när det finns en överhängande risk att det andra laget har spelare som är smittade? Jag tror att man glömmer bort den aspekten i det här. Och det att, liksom, jag har sett flera som har pratat om att de spelarna vill komma igång och så vidare och att de vill spela till varje pris. Och det tror jag gäller, men det gäller nog inte i alla fall. Jag tror att man har olika inställning till det här, hur lindrigt eller svårt den här sjukdomen är även för en frisk 28-åring. Liksom. Så att,
det måste väl finnas väldigt många allsvenska spelare som har någon typ av alltså riskfaktor också. Och ja, då blir det väl någonstans tal om något så här arbetsmiljö.
Det skulle också framstå som djupt oansvarigt att göra liksom allsvenskan till en tävling där spelare smittas ett stup i kvarten. Det skulle ju liksom inte se så himla bra ut heller. Så att det, nej, jag tror man behöver vara på en nivå där smittrisken är så pass låg för att alla ska tycka att det är en bra idé att börja spela igen. Och som sagt, din gissning om när vi är på den nivån är lika bra eller dålig som min.
Mm. För lyssnar man lite på vad som sägs, så alltså, ja, det är ju ingen som vet om vi ens i närheten av någon topp eller när en topp kommer, om den kommer, hur den kommer. Så det känns ju som, jag tror man kommer få dra ett stort streck över hela 2020.
Ja, om jag skulle tvingas gissa någonting nu, så är det tyvärr min gissning också. Jag hoppas såklart det är annorlunda, men jag tror det också.
Ja, vad ska du göra då?
Samma sak som jag gör nu. Vara överallt, ja. Ta upp kampen med Tegnell. Det blir ett år av kraftmätning med statsepidemiologen.
Ja, det måste jag säga, att det är helt otroligt att du inte visste vem Joe Exotic.
Jag har ju bläddrat förbi dokumentären på Netflix här, men väljer att kolla på annat just nu. Så att den ligger i tittlistan. Hade jag varit, om 3 veckor hade jag kunnat ta frågan bättre. Men även nu när du har informerat mig om vem Joe Exotic är, så skulle jag säga att Disco har mycket mer av en Joe Exotic aura än vad jag har.
Det håller jag verkligen med. Men ja, du, vi har fått in en del lyssnarfrågor. Gissa vilken fråga som har dominerat.
Det är din gamla käpphästfråga.
Och där?
Vilket lag jag håller på i Allsvenskan. Vi kan ta det här en gång. Jag har berättat det här i ett antal poddar, tror jag. Så här är det. Att jag kom från en familj där min farfar och min pappa båda har hållit på AIK. Och min morfar på Hammarby. Och jag är själv uppväxten på Gärdet i Stockholm. Så väldigt många av mina vänner när jag var liten höll på Djurgården. Därför att man bodde där i krokarna. Och när jag var i början av tonåren så var jag på en del matcher på stadion. Det var när Kim Källström och Johan Elmander var i det guldlaget där 2002-2003. Det var ju rätt kul att gå och titta på det. Men som åttaåring så följde jag för Newcastle. För att min morfar och mormor bilade genom England upp till Skottland och köpte en veckaklocka med klubbemblemet på. Och samma sommar gick Alan Shearer till Newcastle och vann skytteligan i EM. Och därifrån utvecklades liksom den här en fullskalig supporterfantasi. Det är fortfarande liksom samma sak. Jag är liksom fortfarande lika psykotiskt förälskad i den klubben, även om jag har haft mycket problem med de senaste åren. Men den gjorde också där i den här väldigt formbara åldern, framförallt tidiga tonår, där jag tror de flesta som blir väldigt förtjusta i något lag, den gjorde att det fanns inget utrymme för någonting annat. Och i den där, alltså i den perioden när jag gick på Djurgården, där jag var med en annan kompis, jag stod i Hammarby-klack på ett derby, och jag har varit på AIK och stött på AIK-läktare med min morbror också. Så kände jag någonstans att jag var nog mer på Djurgården än andra lag, men jag var aldrig liksom där på samma sätt som jag var med Newcastle. Så att ju äldre man blev, desto mer började jag förstå att något annat än Newcastle skulle aldrig kunna ta sig in på det sättet. Sen har jag förstått det efterhand nu, att det här, den här bilden av att jag skulle hålla på Djurgården i hemlighet egentligen, den har kommit framförallt från en gammal klasskamrat till mig som har fått det här om bakfoten och som hörde av sig samman med guldet och bad om ursäkt för att han har spritt det här lite grann. För att han har också lagt märke till hur mycket fäste den här grejen har fått. Så att, men jag har blivit anklagad för att hålla på alla klubbar. Eller anklagad. Det har kommit önskemål om att jag ska hålla på andra klubbar också. Så att det får man nog fortsätta leva med, även om jag har försökt lägga korten på bordet här. Du har dina egna föraningar om hur det är egentligen.
Jag vet ju hur det är egentligen. Jag har ju spelat in en silly podd med Disco förra sommaren. Ja, jag säger inte mer. Men nästa fråga då, som också dominerar. Vad bänkar Noah Bachner?
Alltså, jag tror att jag har varit på ett gym 3 gånger i mitt liv.
Du har ingen gymaura, det måste jag ge dig.
Nej, precis. Jag har nog jobbat hårt för att undvika det också. Nej, men 2 av de gångerna var när jag behövde rehabträna för att jag hade dragit av baksidan. Jag spelade fotboll i division 4 förra året sedan. Och jag tyckte det var så hemskt att det slutade med att jag slutade i det fotbollslaget. För att jag orkade inte rehabträna baksidan istället för att gå tillbaka till gymmet. Och den andra gången var när jag köpte ett gymkort på ett Friskis & Svettis i Lund när jag pluggade där. Och det roliga med det var att på det här kortet så står det Friskis & Svettis slogan där nere var tillsammans mot världens friskaste stad. Och så är det en bild på mig vid sidan och jag ser dödssjuk ut för att jag är så blek och nedbruten av att behöva vara på ett gym. Jag tror aldrig jag har försökt bänka någonting överhuvudtaget.
Vad tror du om du får spekulera?
Ja, vad tror du?
Jag har väl 60 pannor.
Ja, max.
60 pannor, men då kommer du också ta en respirator från någon som behöver en bättre egentligen.
Det är helt säkert.
Ja, det var de 2 frågorna som var mest dominerande, ska man väl säga.
Ja, men det är de frågorna jag helst av allt.
Vi tackar för visat intresse, Noah, och så får vi se om vi har rätt i det här då. Om vi drar ett streck över 2020, då får vi återkomma i början på 2021, och får du väl dra en till 1, X, 2 om Djurgårdens kommande säsong.
Ja, precis. Och så får vi hoppas att det spelas fotboll 2021 i alla fall. Vi behöver inte ställa in den säsongen också nu.
Nej, det hoppas jag inte.
Ja, vi hör ett av. Tack.
Det gör vi. Tack.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.